Med siktet på att ständigt driva förändring med hjälp av digitalisering och nu AI. Välkomna till Mitt i bruset. Här möter jag Ida Hans-Brusvits, makthavaren i den moderna ekonomin. Och vi är återigen på programmets hemvist Grand Hotel som samlar allt från presidenter till rockstjärnor.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Dagens gäst är faktiskt en av Sveriges främsta tech-entreprenörer och numera investerare. Välkommen hit, Jakob De Geer. Jättekul att du kan ta dig tid att vara här med oss
idag. Tack snälla, det var kul.
Ja. Ja, du är verkligen en serieentreprenör. Långt ser med många spännande bolag och resor. Men mest känd är du ju för iSettle, eller Settle som det heter idag. Plötsligt kunde i princip alla koppla upp sin telefon och ta betalt med kort.
Mm. Det var stort då.
Ja, och den här rätten kommer jag ihåg när vi gjorde på Dagens Industri. Det var ju en, inte chockbesked, men en enorm överraskning för att Settle var ju på väg att noteras för 10 miljarder och då såldes det åt för 20 miljarder istället över en natt. Och Sverige fick en ny enhörning. Hur kändes det?
Ja, men det är ju en tvåäggad fråga lite grann. Alltså, just när man var inne i det där så kändes det kanske inte så himla mycket så som alla antagligen tänker när man ser det där superklippet och 20 miljarder. Men då var vi så otroligt uppe i det. Vi körde ju en process där vi faktiskt fram till sekunden när vi skrev på skulle egentligen notera bolaget. Mm. Så att det var ju lite schizofrent liksom. Så att ja, men det var fantastiskt på massor med olika sätt. Framförallt så kändes liksom matchningen med PayPal och deras syn på vad de ville ta bolaget och hur vi skulle liksom ta oss ut i världen och hur vi skulle jobba tillsammans. Det var väl det som kändes allra bäst på något sätt. Mm. Så att nej, det var fantastiskt och samtidigt lite omtumlande.
Mm. Och du blev samtidigt miljardär över natt, men har fortsatt jobba ändå i högt tempo. Varför det?
Ja, men till att börja med så var det så att vi jobbade ju flera år med PayPal för att se till att liksom, det blev en bra integration mellan bolagen. Så de första åren handlade ju väldigt mycket om det. Men sen jag lämnade PayPal 2021 och jag vet inte, funderar väl lite grann på vad man ska göra. Det är lite så här, luften går ju lite grann ur en. Så här, då har man gjort det här och integrerat ihop bolagen och liksom allt känns bra. Men jag vet inte, jag tror inte jag är riktigt den personen som... Så jag är 48 idag, jag känner mig inte riktigt färdig. Och då menar jag inte färdig att jag måste liksom bygga ett motsvarande bolag igen. Men det händer, alltså, världen just nu är så otroligt spännande. Liksom vi går in i en ny motsvarande industriell revolution med allt som händer på det digitala planet och inte minst AI som liksom kommer genomsyra alla typer av branscher. Men det är fortfarande så att digitaliseringen är inte klar heller. Det finns otroligt många industrier som fortfarande knappt har börjat. Så att liksom dra sig tillbaka nu, då skulle man ju missa liksom, kanske de mest spännande åren i ens liv baserat på var världen befinner sig. Så att det tangerar väl liksom både hobby och fritid att fortsätta med att bygga bolag och hela tiden vara nyfiken och försöka se runt hörnet vad det är som händer. Jag tycker det är fantastiskt kul.
Ja. Så inte sitta med paraplydrink på stranden bara, utan...
Nej, men det finns många som gör också. Det är väl inget fel med det. Det kan man göra någon gång om året kanske.
Du kom ju in i techsektorn redan på 90-talet.
Ja,
tidigt. Och det har ju varit, det är alltid omvälvande tider känns som i den här sektorn och så. Vad tänker du om läget som ser ut nu?
Nej, men som jag sa, jag tycker att på många sätt så har tiden aldrig varit mer spännande än just nu. Det är sånt otroligt skifte vi står inför. Som det är liksom svårt att greppa. Det händer så otroligt mycket på så många plan. Och det är ju inte bara AI. Men ta SpaceX till exempel. Som liksom skickade upp sin nya raket häromdagen. Det är ju transformativt potentiellt sett i så många andra hänseende. Jag menar, dra ut tangenten så har du om 10 år liksom kostnader att skicka en raket med liksom 100 tons last från USA till teoretiskt sett Japan som kommer kosta lika mycket som att skicka samma mängd produkter med ett flygplan. Liksom saker och ting ändras. Så att, jag menar, det är kanske inte huvudsyftet just med SpaceX, men man ska liksom flytta människor till Mars och andra ställen, men lek med tanken att vi flyttar liksom negativt påverkande industrier till andra planeter för att plocka bort liksom klimatpåverkan på jorden. Alltså, det är så mycket som pågår just nu som är spännande, och allting liksom kommer tillsammans. Det är liksom, datorkraften finns där och jag tycker att det är svårt att gå och lägga sig på kvällen.
Häftigt. Och du har ju varit med om att ta in mycket riskkapital genom åren. Och ja, det har jag ändå lyckats med. Och där också det har varit räddningen. Det har ju varit svåra lägen ibland, lite dödläge ibland i vissa bolag där man verkligen behövt de här pengarna. Och så. Och där har ju också varit omvälvande inom techsektorn på senare. Vad tänker du kring riskkapitalets roll idag?
Nej, men riskkapitalets roll är ju fortsatt precis lika stort och viktigt som det har varit. På många sätt ännu viktigare, för många av de här liksom, nya bolagen, inte minst liksom, bespråkmodeller och annat, är ju så otroligt kapitalintensiva. Det går ju liksom inte att, om man inte är Elon Musk idag kanske, så är det svårt att starta dem med eget kapital. Liksom. Utan det behövs ju injektioner från stora institutioner. Mm. Så att alltså riskkapitalet är nog på många sätt viktigare än någonsin för att fortsätta liksom få igång och driva de här till synes liksom omöjliga bolagen från början. Och sedan så är det så att nu har vi varit liksom i en högränt miljö under ett tag, och då är det många som drar sig tillbaka och placerar kapitalet på andra ställen för att få bättre avkastning. Men till syvende och sist så kommer liksom inte utvecklingen avstanna. Så det är bara en fråga om hur länge några av de här bolagen sitter på händerna. Och det har ju liksom redan börjat röra sig igen. Och nu var det väl en notering igår i USA senast som stack iväg 50% på öppningsdagen. Och liksom, nu finns det väl liksom en superoptimism där ute att nu kanske vi är igenom liksom de tuffa tiderna. Och så är väl frågan om det liksom är på grund av att Powell har annonserat eller hintat om att det är liksom 3 räntesänkningar på gång som är bakgrunden, eller om det faktiskt är så att vi är igenom. Time will tell. Men alltså, utvecklingen kommer fortsätta och det finns extremt mycket kapital. Så att, riskkapitalet fyller fortfarande en enorm funktion. Så det kommer fortsätta i samma takt eller i högre takt, tror jag.
Mm. Och en viktig del av ekosystemet är ju att grundare som du är också med och investerar i nya bolag, vilket du har gjort. Du är ju en bred portfölj, känd då för en lång rad investeringar i techbolag, även varit med i Draknäste TV.
Ja, var en sån sak.
Så känd för allmänheten. Men du har också gått in i en sån här mer kända för konsumenter då, kanske Apotea, Kry, Nothing, Voi. Här, miljardär, flockas i Voi.
Mm-hmm. Ja.
Där är du. Och, men sen så finns det ju andra bolag som vi skriver gärna om.
Det vore roligare om det stod begåvade investerare istället. Tyst om det där var. Ja,
ja, jag står för den här rubriken i alla fall. Den är ju sann.
Ja, jo, säkert. Det finns nog säkert de som inte är miljardärer som är med i Voi. De har en ganska bred ägarlista.
Jo, det har man verkligen. Men Kristina Stenbeck och du och andra kändisar ja, är med i alla fall. Men sen så skriver vi återkommande om till exempel den här digitala banken Majority, som kanske inte den breda allmänheten har så bra koll på. Men De gör ju rekordvinster och värderas till miljarder. Mm. Riktar in sig på banktjänster för immigranter.
Mm. Ja, men det är ju ett av de bolagen som kanske inte är så himla känt för allmänheten. Men det är ju en spin-off faktiskt från gamla Rebtel. Som, om man inte är så gammal som jag håller på att säga, så kanske man inte kommer ihåg Rebtel riktigt. Men det startades ju av Hjalmar Winblad på, ja, ska jag säga, om jag säger mitten 90-tal. Ja. Så tror jag inte det är omöjligt. Jag kommer ihåg liksom den första CIME-konferensen, den finns ju fortfarande. Då var Hjalmar uppe och pratade om Rebtel och hur man genom VoIP skulle liksom förändra och disrupta hela telefonibranschen. Mm. Och sen så körde det där bolaget på med mycket riskkapital och så småningom så räknade nog alla ut det. Men Rebtel finns kvar och är nog starkare än någonsin. Och från det så spann man ut en del av tekniken och byggde Majority.
Just det.
Och det är ett fantastiskt bolag. Otroligt duktiga. Men påverkas som alla andra av liksom en sviktande kapitalmarknad.
Mm.
Men kommer med största sannolikhet vara en av de stora vinnarna på några år.
Okej, okay. Ja, det får jag hålla koll på. Men om du tittar då på hur letar du efter intressanta bolag att investera i? Engagera i?
Ja, men det där har nog skiftat lite grann. Alltså efter iSettle och liksom när vi hade jobbat färdigt där så det blir liksom, hur man vänder och rider på det, så är det många som hör av sig antingen för att de vill liksom ta del av kunskapen från att ha byggt ett motsvarande iSettle eller att man vill ha kapitalet eller båda. Mm. Och i början tror jag att jag till på samma sätt som många andra som har byggt och kommit ur sina bolag investerade nog på samma sätt. Det var liksom ganska brett. Mycket handlade om dels att man skulle tycka om branschen men också framförallt liksom grundarna. Men mer man gjorde olika nedslag i ganska bred branschspektrum. Och så efter ett tag så inser man att det där tar otroligt mycket tid. Och i mitt fall så liksom, jag tycker att den största valutan som jag har är nog snarare erfarenheterna av att bygga bolag från 0 till 100.
Och liksom det kallas för sweat capital ibland också.
Lite så. Ja. Så att jag har nog, efter några år så har jag helt skiftat om. Så jag gör nästan inga investeringar av den typen. Utan jag har startat ett nytt bolag tillsammans med två andra personer som har gjort liknande resor. Just Hjalmar Winblad som var med på Rebtel startade det. Var med ännu tidigare och startade Sendit och sålde till Microsoft en gång i tiden. Det var den största stora tech-affären i Sverige. Och sen så Patrik Södlund som var med på DICE och startade Embark. Så vi tre har väl lite samma syn att vi liksom, vår största tillgång är mest erfarenheterna. Så att från att ha liksom gått in och gjort små investeringar här och där så har vi gått ihop istället och investerar tillsammans. Men vi går in med egentligen det första kapitalet in i ett bolag så ganska långt före pre-seed i company formation-fasen. Och en del av liksom investeringen är att vi liksom lägger 1-3 dagar i veckan arbete operativt med bolagen. Och det är väl det vi har landat i, att vi tror att vi liksom, både för oss och för bolagen kan vara det bästa. Vi har otroligt kul, vi får jobba med det vi tycker är absolut roligast, nämligen duktiga drivna entreprenörer och liksom få vara med på resorna istället för att sitta på sidlinjen och ses på ett styrelsemöte en gång i månaden och fråga om någon liksom, KPI som inte stämmer eller liksom, komma med något inspel. Det här är mycket roligt.
Så mycket mer nära.
Ja.
Hur jobbar ni då med de här investeringarna? Ett av de här är väl då ARK? Eller, nej, det är inte
efter Jo, ARK, eller Gillian
heter
det
idag. ARK Capital.
Nej, men Gillian är ett bra exempel där Hjalmar är liksom bekant, god vän med grundaren Oliver Hildebrand.
För de har ju utvecklats, det har ju gått rätt snabbt. När startade ni med?
Ja, det är väl, vad kan det vara, 3 år sedan uttryckt, tror jag. Och de träffades och pratade och det här var ju långt före det fanns ett bolag just. Och i samband med det, på iSettle så hade vi lite en liknande liksom, tjänst där vi byggde iSettle Capital som var just ett sätt för entreprenören att få working capital genom sina transaktionsflöden, så kunde vi analysera datan och se om vi kunde låna ut pengar och faktiskt få tillbaka dem. Så det var väldigt liksom tidig machine learning. Ja. Liksom, idag skulle man kalla det AI direkt. Men där vi byggde liksom en utlåningstjänst till småföretag baserat på data.
Mm. Ja, det gav ju också mycket data till hjälp för de här småföretagen som hade era tjänster och så.
Så i samband med det så Hjalmar och Oliver och jag och Patrik jobbade väl liksom tillsammans med Olivers idéer. Så det är han som är grundare av bolaget. Så kan han se oss som sina liksom, medgrundare vid sidan, även om vi liksom inte aspirerar på det. Men det är så han ska se oss. Vårt jobb är att liksom hjälpa honom och bolagen så mycket som möjligt att ta sig igenom just den här company formation-fasen fram till en första ordentlig finansiering. För det är ganska mycket, alltså de flesta bolag står inför samma utmaningar och de flesta går fel på samma sätt. Man tänker inte strategiskt för nästa finansiering eller man glömmer bort liksom product market fit och hur man liksom borde styra produkten eller hur man ska paketera kommunikation eller vilken typ av anställningsavtal man ska ha eller vilka typer av människor du ska ha. Så att vi är nere och petar i allting.
Wow. Låter som supercoacher.
Ja, men jag önskar ibland att jag hade haft lite liknande. Men jag tror att det är nog, alltså, beroende på vem du frågar så tycker nog inte alla att vi är världens roligaste att göra med heller. Vi är ganska, liksom, inne i detaljerna och det är väl nackdelen. Man har tre stycken som tror att de är världsmästare på att bygga bolag och liksom ska berätta exakt hur saker och ting ska göras. Och det kan nog vara ganska irriterande också.
Ställer jobbiga frågor, hur går det med den här?
Ja, alltså det är ju inte bara jobbiga frågor utan vi sitter ju med på mötena och vi tar fram anställningsavtalen eller vi sitter med liksom som en papegoja bakom när de förhandlar med potentiella riskkapitalbolag eller vad det nu kan vara. Så på gott och ont så får man med oss det. Så vi har 3-4 bolag som vi jobbar med på det sättet.
Ja, och Gillen har ju då, för de som inte har koll på det, jobbar ju då preventivt med hjälp av AI också för att förutspå affärer för bolagen och så guidar de. Och nu med 4,5 miljarder tror jag att låna ut.
Ja, någonstans där. Framförallt, nu har de har en ny jäkligt duktig vd också. Som är en gammal, faktiskt en kursare
till mig. Just det, som du var med och tog in.
Tror jag. Ja, precis. Men han, Oscar Werner, var ju tidigare på Sinch. Och var med i hela den liksom, enorma utvecklingen av det bolaget. Det har ju verkligen byggt och skalat bolag. Och nu är han med på Gillen. Och det är väl ett exempel liksom, där vi faktiskt kommit till nytta för bolagen. Att vi har bra nätverk med människor.
En jätteviktig fråga liksom, för bolagets utveckling också. Vad är det för typ av vd som kanske behövs?
I nästa fas. Liksom. Ja. Bolagen går igenom lite olika faser.
Mm. Men sen har ni också lite fler intressanta bolag där. Det är ett helt nytt bolag också som det har snackats lite om nu.
Ja, du tänker på Terralabs.
Ja, precis.
Ja, exakt. Och det är samma sak där. Det är min gamla produktchef och min CTO, Adam och Peder, som kom från iSettle. Som jag jobbat med där i drygt 10 år. De hade en idé som Patrik, jag och Hjalmar verkligen gick igång på och gillade. Och det liksom handlar om skog. Skogen är ju...
Det låter analogt.
Ja, men exakt. Och det är precis det är. Och framförallt så skogen är skogen extremt spännande för massor med perspektiv. Dels är det svenskaste vi har. Det finns ganska mycket skog i Sverige.
Ja.
Det är en av de absolut viktigaste komponenterna i klimatet. Så att skogen mår bra är superviktigt. Och samtidigt så är det ultrakonservativt och jätteanalogt. Så att med den idén, det är fortfarande lite för tidigt för att liksom
men AI,
berätta allting.
Skog.
Ja, det är mycket AI, skog och sådär. Men det är det som är så fascinerande att se hur man... Och det är inte så skilt från några andra branscher egentligen, utan så här, gamla konservativa branscher där man gör saker på sätt som man alltid har gjort det. Har man varit i branschen länge så har man en tendens att liksom angripa problemen från sätt som man alltid har gjort saker på.
Just det.
Kommer man utifrån inte kan så himla mycket alls, men har liksom den digitala... det digitala DNA så kan man liksom angripa problem på ett helt annat sätt. Och helt plötsligt blir liksom 1+1 lika med 3 istället för att det på sin höjd blir 2. Och det är det vi håller på med här. Så att,
Krävs lite mod som är sätten. Ni bara, vi ska göra den mobila bankdosan. De som gör så här betaldosan, de bara, nej. Typ, men det gick.
Ja, det gick. Men det är nästan det bästa sättet. Det brukar vara tipset till många entreprenörer. Om du kommer in i en bransch där man säger att det absolut inte går, eller vi har redan testat eller någonting, och då är det där man ska liksom kasta sig in och gräva.
Har det inte redan hänt så kommer det inte hända. Ungefär. Mm. Men så händer det med hjälp av entreprenörer. Och ett annat intressant bolag tycker jag som du har i din portfölj i och med energikrisen och nytt intresse för kärnkraft är Blykalla eller Lead Cold. Mm. Som de ska ju göra små reaktorer. De håller på med sin första nu testreaktor.
SMR. Ja, men ja. Den här, ja, det här, alltså vad kan det ha varit? Det måste ha varit några veckor innan det senaste valet, så liksom dök det här upp på horisonten och man pratade lite grann om, eller då kom Blykalla ut ur, jag höll på att säga garderoben, men då höll de på att göra sin emission. Så det, till att börja med så var det ett bett på att man liksom skulle få en förändring i klimatet och synen på kärnkraft. Men och nu är liksom alla tycker att kärnkraft är liksom en positiv del i energimixen. Mm. Och det är väl liksom min syn också. Jag tror inte man ska, man kan inte bara köra på ett energislag. Men finns det ett svenskt alternativ, och vi har ju då motorn i Blykalla. Blykalla är ju liksom en kille som kallas för Partikeljanne. Som är ett fantastiskt unikum, men också en av liksom världens mest kompetenta på sitt område. Så det utgår ju mycket från det. Och sen, i vanlig ordning så handlar det om hur man liksom kan paketera och faktiskt industrialisera det här. Så det är ett superbett, höll jag på att säga. Får vi se om och när och hur det kan bli verklighet. Det är ju ganska reglerat och det finns många frågetecken. Men jag tycker man måste in och liksom stötta saker som ändå kan driva på utvecklingen. Och just den utvecklingen har ju legat helt stilla i Sverige de senaste liksom 30 åren av olika år.
Jag vill också nämna då att du förvaltar ju satelliet Stora Väsby där din familj bott sedan 1668.
ja, verkligen.
Och då får man ju tänka på att du tar ju hand om det här för framtida generationer. Finns det någon koppling till hur du tänker kring investeringar och det du gör på den här horisonten?
Ja, men det är klart att man har långa horisonter. Det är just där 350 års horisont. Den är lång.
2300.
Men nej, men det är klart att man försöker ha så långa horisonter man kan i liksom sina investeringar. Men alltså, faktum är, jag är ingen investerare, jag är ingen bra investerare, inser jag. Utan jag investerar om till nya bolag, så investerar jag baserat på person och med hjärta, att det intresserar mig, eller att jag tror att men, så här, rimligtvis så borde utvecklingen gå åt det här hållet. Men å andra sidan, vi har inte sett liksom framgång i någon av de investeringarna än. Det ser man väl kanske förhoppningsvis 5-7 år från och med nu. Det är liksom 10 års investeringshorisont ungefär i nya bolag.
Varför skulle det vara dåligt att gå efter de premisserna?
Nej, men det är väl inte dåligt. Men jag ser mig inte, alltså, även om jag investerar så ser jag mig inte som en investerare. Utan jag konstaterar det, att jag landar tillbaka i att jag gillar att bygga bolag. Jag gillar att vara engagerad, jag gillar att vara nere med händerna och liksom skruva på grejerna och liksom förstå sambanden och liksom ändra saker så att de passar vår tid eller liksom det som finns runt hörnet. Så att, visst har jag gjort investeringar, men det är inte så jag skulle definiera mig själv. Som sagt, jag bor ju i Upplands Väsby, som är en förort lite norr om Stockholm. Och alltså, Väsby, jag tror att det är ganska likt många förorter som ligger runt 30-40 kilometer från någon större stad. Det är liksom en blandning. Människor har sina liksom utmaningar och fördelar. Just i det här fallet så har vi byggt en stor tennis- och paddelanläggning av skälet att dels en social del som innebär att nu jag råkar älska tennis, men framförallt så gillar jag sport. Och liksom att få barn i rörelse liksom är en av framtidens stora utmaningar. Det är alldeles för många barn som sitter nu. De som har barn vet hur det är. Liksom, och sitter med sina skärmar som man själv. Men de är så extremt fångade av det här så liksom det går ut över deras, liksom, över folkhälsan. Mm. Så att få barn och unga i rörelse i kombination med att få liksom de mindre förorterna att få folk att träffas på ett naturligt sätt ur ett integrationsperspektiv eller bara liksom ett samhällsperspektiv. Så det är den ena delen. Så nu har vi gått faktiskt, vi startade det här för lite drygt 3 år sedan. Och nu har vi en tennisklubb som har nästan 300 medlemmar som spelar liksom otroligt mycket. Och vi har alla, liksom, jag tror att vi har 85% barn från Väsby, i en liksom ort som är 50 000 invånare. Men sen finns det den andra delen, då, så det är liksom, dels har du klubbdelen och dels har du en liten hopplös satsning, höll jag på att säga. Den är inte så hopplös, men den är väldigt lik just att bygga ett bolag. Och det är att vi ska försöka i den här klubben ta fram nästa generations svenska tennisstjärnor. Så 2030 är målsättningen att ha en spelare i en Grand Slam från den här anläggningen i Väsby. Och varför vill man göra det? Det är för förebilder som Zlatan i Rosengård. Jag tror att det behövs förebilder för barn och unga för att de liksom ska vilja ge sig in och köra på. Det är otroligt spännande att se. Det roligaste är att när vi började här så sa alla att det är liksom nummer 1, ni bor i Väsby, så att det kommer inte komma några tennisspelare därifrån. Och nummer 2, det är helt hopplöst. Ni kommer inte att lyckas. Och det där känner jag igen från Sättel eller från andra bolag. Och nu efter 2 år så är vi Sveriges bästa klubb under 14. Det sticker ut hakan, det är säkert någon som kommer sura över det av de andra klubbarna. Men vi har byggt på 2 år så har vi liksom vänt upp och ner på hela svensk tennis. Och har tagit fram, har blivit Sveriges bästa klubb. Så vi har totalt 10 spelare som är topp 10 i Sverige, varav 4 är bäst i Sverige på 2 år. Så att det är väldigt likt. Det är konservativa branscher att gå in och säga att man ska göra hopplösa saker. Det är otroligt kul och givande.
När folk säger nej, det går inte.
Ja.
Jag tänkte också säga, investerar du i annat? Nu har vi pratat mycket onoterat, så äger du även aktier i börsbolag? Och så?
Ja, men jag har en diversifierad portfölj, så här, men jag är inte bra på det heller, utan jag bygger bolag.
Härligt. All right. Då ska vi lämna det dagsaktuella och gå lite mer på djupet, för nu är det dags för ögonblicket.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
iSettle lanseras här. Svensk teknik snackas på nätet.
Mm.
Och där är du.
Ja, precis. Det kan man inte tro.
Nej.
Både kavaj och skjorta.
Superung, en blomsterhandel någonstans.
Precis. Ja, det var på Norrmalmstorg.
Okej, okay, ja. Och hur kom du på den här affärsidén? Det var ju banbrytande. Det är inte lätt att komma på det.
Nej, men det var nog på samma sätt som alla idéer. Det dyker upp ur ett problem. Och just det här problemet så ja, var det någon som stod ute på en mässa och ville sälja saker. Och ingen hade kontanter med sig. Och liksom, de kunde inte ha betalt med kort. Och när man började grävas in i det där och började förstå hur bankerna prissatte det här. Det var ju liksom
jättedyrt för små aktörer.
Superdyrt. Ja. Det var liksom 50 000 up front och sen skulle man betala månadsavgift och så här. Det funkade ju inte om man sålde.
Procent på köpen och allting sånt där.
Precis. Så en gammal affärsmodell.
Mm.
Och började fundera på varför man inte bara skulle kunna använda sin telefon. Det mesta av informationen gick att få in där.
Mm.
Så naiva var vi, min medgrundare Magnus Nilsson och jag. Och vi kunde ju ingenting om det här. Det är alltså världens mest reglerade bransch, av förklarliga skäl. Ingen får komma åt dina PIN-koder och så här. Så att det var ju otroligt mycket mer komplext än vad vi trodde.
Jo, många har ju försökt utmana bankerna på olika sätt, men med olika resultat, ska vi säga. Det är inte en lätt sektor att ge sig in i.
Nej, och det var dels inte tekniskt, dels det var ju både hårdvara och mjukvara. Mm. Hårdvara är ju hemskt att ha att göra med, det vet alla som har testat det. Mjukvara kan man ju uppdatera lite snabbt och snärtigt, men en hårdvara ska liksom, alla komponenter ska på plats och du ska liksom gjuta plast. Och, ja, det finns mycket som kan gå fel.
Du gjorde ett sommar-P1 också, du pratade om det här med misslyckanden och så. Och många ledare behöver ju verkligen ta sig igenom sådana här tuffa tider eller beslut och så. Vad har du lite för råd för hur man ska tänka med i sådana här situation?
Ja, det finns inte så många sätt. Det finns bara två. Antingen så liksom överlever man och hittar nya vägar fram, och det är lättare sagt än gjort ibland. Eller så ger man upp. Mm. Och ja, jag vet inte, jag tror väldigt mycket på liksom, tyvärr är suffering en väldigt stor del av att bygga bolag, och det är också en viktig komponent i kulturen på bolaget, att man liksom är, att man är beredd på att det gör ont liksom. Och de som inte kan klara det ska inte starta bolag generellt. Inte den här typen av bolag i alla fall. Så kan man starta en kiosk eller konsultbolag eller någonting annat. Men generellt, om du vill starta bolag som kanske förändrar en industri eller förändrar världen. Det är en komponent i resan som är otroligt fostrande både för bolaget. Men det är också det som krävs för att du ska klara av att bygga det, tror jag. Så att det är väl lite det man har sett nu under de senaste åren, när det var obegränsat med kapital och liksom alla vädrade liksom, liksom stora möjligheter.
Det finns bara hade en idé ungefär. Så.
Ja, och det var ju samma sak under dotcom-bubblan också. Det var ju så här, in med en Excel och så fick du liksom,
har du en affär för 10 miljoner. Hur ska du tjäna pengar? Vi tar det så.
Nej, men nu filtreras ganska mycket bort och så är man tillbaka på något sätt till ruta ett. Och jag tror att det är samma sak som under finanskrisen runt 2008. Där, att nu, just nu, liksom när man börjar se liksom skönja i horisonten att liksom kanske börja vända, eller om de har 3 potentiella räntesänkningar. Men där någonstans, nu börjar de som liksom vågar och är hungriga på riktigt, de kommer ge sig in, och nu kommer liksom nästa generations stora bolag att liksom skapas just nu.
Så bra läge.
Ja, superbra läge om man vågar, och framförallt är beredd på att det kommer göra ont. Mm.
Och du har erfarenhet från flera som ska noteringsresor, och nu snackas det återigen om att det här börsfönstret är på glänt igen efter flera års totalt stiltiga. Först har vi den här AI-hypen som satte fart på The Magnificent Seven, som vi kallar för techjättar i USA, och sen den här lyckade noteringen med Reddit, det som du nämnde. Och vi har då flera svenska techbolag som det snackas om och görs redo för börsen. Några av dem är du delägare i också. Och vi har Klarna, Norfolk, Apotea, Voi, Neo4j. Antingen så ska de ut eller så görs det. Varför tror du det är så viktigt för många att ha det som ett mål att ta sig till börsen?
Alltså, i grund och botten så tror jag, om du frågar entreprenörerna, så är det ingen målsättning i sig. Vare sig med en exit, oavsett om det är börsen eller ett uppköp eller någonting annat. Men alla de som har investerat i de här bolagen, typiskt att riskkapitalbolag eller större fonder, liksom, de vill se färgen på pengarna så småningom. Och jag menar, finns inga andra, om det inte är någon som är så sugen på att köpa ett bolag, då är liksom börsen ett andra alternativ. Och vill man inte sälja sitt bolag utan fortsätta resan också, så är börsen ett fantastiskt alternativ.
Just det.
Så att, det är väl ett av de stora skälen.
Du var ju också första anställd på TradeDoubler. Ett av de här bolagen som faktiskt överlevde millenniebubblan.
Ja, faktiskt.
Inte alla som gjorde det. Och noterades 2005med då Martin Lorentzen och Felix Hagnö, som senare gick vidare till att starta och investera i Spotify. Mm. Tog pengar från det här. Här har vi det uppslaget när det har kommit in ett jättebud på 6,3 miljarder på TradeDoubler.
Ja.
Och idag om man tittar, när jag kollade senast, Tradehubs aktiekurs låg den på 200 miljoner.
Ja, det är ju verkligen en, det är sorgligt att det blev så. Det var väl, om jag inte missminner mig, så var det Alecta som ville typ ha 30 öre mer per aktie eller något sånt där.
Ja.
Lite för greedy. Men alltså, i grund och botten, det var så himla länge sedan. Och bolaget noterades typ ett år innan. För jag tror att market cap då var på 2 miljarder ungefär.
Ja.
Och sen så började spekuleras eller ryktas om ett bud från Time Warner AOL. Och sen drevs liksom kursen upp mot 6 miljarder tror jag.
Mm.
Och där någonstans så tyckte då Alecta att de ville ha mer ut för sina aktier. Vilket ju så här i efterhand... Är det dumt eller greedy eller kombinationen, jag vet inte riktigt. Men framförallt tycker jag att det visar på att man inte tar ägaransvar. Det är ju jäkligt lätt att säga att man ska ha mer. Men vad var de olika alternativen för bolaget där? Mm. Så det är lätt att vara efterklok också. Men det var ju otroligt synd för bolaget. Jag tror att det hade fått ett mycket, mycket liksom en lugnare tillvaro och liksom ett bra hem i Time Warner AOL. Det hade varit en del av en större... enhet. Och det är lite, liksom, då är lite där vi resonerade också när iSettle blev approcherat av PayPal.
Ja, men precis. Och hur tänker du då kring ägandet, vad som hände med Tradedoubler och hur Settle har mått efter det? Så, jämfört med notering.
Att det, hur menar du?
Ja, men att jämfört med vad är kanske en miljö med kvartalsrapporter och så.
Men jag har väl inte hymlat om det tidigare heller. Alltså jag tror ju inte att den noterade miljön är en bra miljö för ett snabbväxande innovationsbolag där man behöver eller kanske vill liksom investera tungt för att liksom skörda frukterna några år senare.
Mm.
Jag tror inte att kvartalsdrivna är en bra och sund miljö för ett sånt bolag. Men framförallt är det så att jag upplevde det på Tradedoubler i alla fall att när du kommer in i den noterade miljön så blir liksom informationsflödena helt annorlunda. Du liksom sågar av mycket av informationen för många anställda i bolaget. Det hämmar min uppfattning var att det hämmade liksom utvecklingen av bolaget och kreativiteten och möjligheten att få folk engagerade, så ytterst kulturen ganska mycket. Så finns det säkert jättemånga bolag som trivs med det, men Jag har ingen längtan efter en noterad miljö.
Mm. Får jag tänka mig då, för Klarna är ett av de bolag som satsar stenhårt på notering.
Mm.
Och det skickas ut rykten om en värdering på 200 miljarder.
Mm. Men klart är väl att oavsett om den är entreprenörsvänlig eller inte, så liksom ändras väldigt mycket. Man kan som vd inte stå och prata öppet om siffror, hur det går, eller liksom försöka motivera medarbetare med att men vi måste nå våra targets hit och dit, för att det kan bli kursdrivande information.
Just det, också så här, kanske snabbheten i beslut och sånt förändras på ett visst sätt?
Ja, väldigt mycket måste hållas internt på ett annat sätt, och man kan väl inte riktigt heller utan att motivera på ett bra sätt för aktieägarna trycka in liksom 5 miljarder i kreativ marknadsföring eller vad det nu kan vara, om det inte finns ett riktigt, riktigt bra skäl bakom, eller en produktutveckling åt något håll. Så att det blir ju saker som blir annorlunda. Det går inte att komma ifrån. Sen så kanske den miljön passar Klarna toppen bra. Det vet inte jag.
Återstår att se.
Men jag är,
se vad marknaden säger.
Jag är supernöjd att det inte är jag.
Men för att blicka tillbaka lite också, du har ju varit med och grundat flera bolag, bland annat den här byrån Tre Kronor som sen också såldes, och sen streamingtjänst också.
Ja.
När du tänker tillbaka då och så, vad kan du ge för råd till ledare? Vad är viktigt när man ska tänka för att man skapar den här typen av värdefulla organisationer? Och så?
Det beror lite grann på igen vad det är för bolag du ska bygga. Jag kommer ofta tillbaka till den här, eller får ofta frågan liksom, som landar på något sätt i någon form av work-life balance-fråga. Så här, kan man bygga ett bolag utan att gå all in och inte jobba ihjäl sig dygnet runt och så vidare? Ja, men det kan man nog göra. Det finns nog bolag som där man kan bygga det på ett mer mjukt sätt. Men Jag tror, ska du bygga ett Spotify eller ett Klarna eller ett iSet eller liksom någon som har ambitionen att ta sig ut globalt och liksom driva utvecklingen eller disruption i en bransch, så jag tror inte på work-life balance där, utan det är på något sätt all in. Åtminstone under ett antal år fram tills dess att man har en bra bolagsstruktur. Då kan man liksom, vad ska jag säga, då kan du kanske kan förbättra balansen aningen. Men annars handlar det väldigt mycket om att komma till terms med att det måste finnas en harmoni. Du gillar att jobba, du gillar att jobba hårt, och liksom det är ett livsval under en period. Och jag tror det här att jobba hårt, det innebär liksom inte nödvändigtvis att du ska sitta ner i den här Excel-blad dygnet runt 24 timmar om dygnet. Men att jobba hårt handlar också om att vara där och gå och visa dina medarbetare och ditt team hur åt vilket håll bolaget ska varje dag. Du liksom måste föregå med gott exempel och vara där tidigt, tycker jag, liksom jobba på och vara den som liksom är liksom ivrig påhejare både i upp- och nedgång, och kunna liksom hjälpa till att motivera teamet även när det inte går så bra och när det gör lite ont och sådär. Så att det är en stor helhet i att jobba hårt och bygga kultur. Och kulturbygge idag, att vara ledare idag, tror jag är mer utmanande än någonsin. Inte minst liksom den yngre generationen.
Varför då?
Många yngre har liksom självförverkligande skårar absolut högst på deras liksom motivationsfaktor. Så liksom de vill själv liksom förverkliga sig själva. De brinner för miljön eller de brinner för att förändra någonting. Och så här. Det går liksom väldigt få som gillar att gå till jobbet och bara lyfta en lön. Utan man måste liksom inspireras och engageras av någonting. Och den andra delen är att du tittar på liksom, sekulära världen. Så här, att göra som mamma och pappa säger eller så göra vad liksom en stat säger till det, eller vad det nu kan vara. Liksom man lyssnar inte så himla gärna på auktoriteter. Och försöka få, det innebär som ledare, du kan inte bara stå och peka med hela handen att vi ska springa dit. Att om folk inte fattar varför och om de inte blir motiverade av det, så kommer de antingen byta jobb eller strunta i det. Så du måste liksom hela tiden jobba med engagemangsgraden och få folk att förstå vad syftet är. Och jag tror att det är extremt svårt att starta bolag idag som inte har ett högre syfte. Jag tror att det är väldigt svårt att attrahera riktigt bra kollegor då. Och det är väl därför som om du tittar idag, väldigt många av de traditionella bolagen där man liksom fortsätter göra business as usual, där man kanske inte har ett jättestort higher purpose, de försöker liksom hålla kvar folk med alla tänkbara olika förmåner. Man ska liksom work from home typ 7 dagar i veckan och man ska liksom, det är firma och bilar. Och liksom man försöker hålla kvar alla med näbbar och klor istället för att försöka få dem att jobba med en som verkligen älskar liksom det man håller på med på något sätt. Så jag tror det är otroligt lurigt att vara ledare och bygga stark och bra kultur idag. Svårare än någonsin. Men lyckas man så blir det också en av de största värden i bolagen.
Mm. Det är de människorna som sätter värdet i ett bolag.
Ja, absolut. 100%. Alltså kulturen är ju A och O. Jag skulle säga, om du tittar på de två bolagen som har... Jag har ju startat bolag som har gått åt helvete också. Liksom. Ganska många. Men de som har blivit bäst, ta Tradeabler, iSettle. Nu pratar jag lite egen sak, men jag tror om du frågar mig väldigt många av dem som var med på de två resorna och vad de minns bäst och liksom vad det bästa var i de två resorna, så är det just liksom känslan på jobbet och liksom samhörigheten och känslan att vara vi mot världen. Och liksom, ja, det var en speciell tid, skulle jag tro att många skulle säga.
Mm, häftigt. Tack så mycket för det, Jakob. Verkligen jätteintressant. Men vi ska också passa på att ta del av dina insikter framåt. Nu är det dags för kristallkulan. Vi är verkligen inne i en ny era med AI. Du har i och för sig varit inne på AI redan långt innan, men ChatGPT satte igång den här hypen och allmänhetens ögon på artificiell intelligens. Och flera av dina bolag som jag nämnt jobbar med AI. Men du är också rådgivare och sitter i styrelsen för Wallenberg Investments. Som ju har en stark koppling till AI. Vad tänker du om den här utvecklingen nu?
Ja, det var väl, du sa väl det bra. Jag menar, det kommer transformeras otroligt mycket. Sen så hur och på vilka sätt, det kan man ju nästan bara spekulera om. Det kommer genomsyra allting. Och det är ju bara i startfasen. Och vi skrapar ju bara på ytan och vi ser de här olika språkmodellerna som är... Ibland är bra svar, ibland är dåliga svar. Men det enda vi vet är att det kommer förfinas och liksom gå igenom i robotik och liksom allting vi håller på med.
Vad är de stora spåren och dragen man pratar inom Wallenberg-sfären då, kring AI?
Ja, jag tror inte att det liksom skiljer sig så himla mycket från några andra bolag. Det är ju egentligen den stora frågan för alla bolag är ju hur AI liksom kan vara med och liksom förändra verksamheter och vilken påverkan det kan ha. Jag generaliserar svaret där, för jag kan självklart inte gå in på några detaljer. Jag sitter med i Wallenberg Investment AB och det är vårt jobb är att se till att liksom förvalta kapitalet för stiftelserna.
Just det.
Så att vi kan fortsätta driva innovation i olika delar av samhället. Men de har ju varit, det tycker jag är väldigt häftigt och ibland så har man inte sett så mycket om det. Men alltså, det har ju varit liksom just, vad ska jag säga, Wallenbergbolagen har ju varit inne i AI liksom sedan, om det är 95, när de liksom första stora programmen och liksom satsningarna kom igång. Så otroligt tidigt. Var det i förrgår, tror jag, senast så pratade liksom svenska regeringen om att nu jäklar, nu ska vi satsa på AI. Det känns lite som man är 58 på bollen. Man undrar lite vad som händer de tidigare liksom 20 åren. Varför ingen liksom, har funderat på att det här kanske är viktigt för samhället.
Mm. Jättestort i industrin sen länge också.
Ja,
det är
absolut.
Väldigt mycket automation och maskininlärning och så. Men det har också varit lite svårare att få uppmärksamhet. Skrev man om AI i en artikel för ett antal år sedan så var det nästan ingen som klickade på det, men idag är det en helt annat intresse.
Ja, av förklarliga skäl. Nu ser man ju lite mer liksom, tillämpbar teknologi som påverkar människor också.
Mm.
Så att, nej, men det är spännande.
Mm.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Jakob De Geer, innan du får lämna oss så tänkte vi skulle göra en liten lek med den här kortleken med antingen eller frågor. Så jag kommer be dig att dra 5 kort och sen så lämnar du tillbaka dem till mig utan att titta på dem.
Okej, okay. Känns som en trollkarl.
Se, du kanske trollar fram nya kort som inte...
Jag är livrädd för det. Jag vet att det är samma sak på alla kort.
Så. Se, vad spännande. Se, tack. Okej.
Det står ingenting där.
Ah, den här vet jag nästan. Uh-huh. Träna styrka eller kondition?
Vad sa du? Styrka eller koordination?
Kondition. Styrka eller kondition?
Ja, men jag gillar nog båda faktiskt.
Är det så?
Jag spelar mycket tennis. Och mycket, jag är väl en av de sista i Sverige som fortfarande spelar paddel. Så jag spelar mycket tennis och paddel och gärna styrka också.
Mm, härligt. Både och. Det är duktigt. Föredrar du läsa en faktabok eller en roman?
Ja, faktabok, gärna. Biografi.
Okej. Okay. Läste du någon nyligen som du gillar?
Ja, vilken var den senaste? Nej, det var länge sedan.
Mm. Okej, okay, den här då. Föredrar du att titta på en komedifilm eller en skräckis?
Jag vågar inte kolla på skräckfilmer.
Nej.
Jag kollar bara på saker som får mig att må bra.
Feel good.
Ja, verkligen. Ja, det
är du och Petter Stordalen och älskar ju romantiska filmer.
Ja, men jag och Petter, vi skulle kunna dela en påse popcorn ihop där.
Okej, här då. Föredrar du raka rör eller diplomati?
Jag är raka rör. Jag är en dålig diplomat.
Så säger vad du tycker. Okej, sista här då. Mm. Kanske koppling till Upplands Väsby eller inte. Mm. Föredrar du rock eller pop?
Oj, ja, men det är en bra fråga. Det beror lite på humör. Men jag tror faktiskt att det landar i rock, men lite mer så här, du vet, 80-tals glamrock. Liksom. Mm. Det blir AC/DC och Metallica.
All right.
Sånt där. Då känner jag mig ungdomlig. Mm. Tragiskt.
Lite sköna riff.
Ja.
Härligt. Men vi får avsluta helt enkelt. Och tack så mycket för att du tog dig tid, Jakob. Och tack till ni som har tittat och lyssnat. För Mitt Brus finns ju både som tv och som podd. Och håll gärna utkik framöver, för då kommer vi tillbaka med nya gäster.
Du har hört en podcast från Dagens Industri. Ansvarig utgivare Peter Feldman.